Vi ska dela lite med er om vad vi har varit med om sista halvåret. Så varsågoda och sitt jag. Om det inte varit mer som vi skulle göra innan. Nej, det är bra. Okay. Ja, jag kan inte hålla tillbaka. Jag kan inte hålla mig längre, utan jag måste bara först säga tack så jättemycket för att ni har sänt ut oss och stått med oss i den här äventyret som vi har, där är Sally också, som vi har gett oss in på och ut på. Det var i september som vi med ganska kort varsel bestämde oss för att göra en DTS, Discipleship Training School. Alltså det är grundkursen som man gör inom ungdomuppgift, som innebär både en teoretisk mer lektionsdel så att säga, som är mer teoretisk, och en missionsresa då, som är mer praktisk. Och vi ska berätta lite, ge små glimtar från det här äventyret. Här är vårt team. Förutom oss var det en från Finland och en från Schweiz och en tjej från Sverige. Och som ni ser så var vi på missionsresa från december, strax innan jul, och kom tillbaka i februari. Så att det var 2 månader. Vi ska inte berätta om alla de här hela tiden, för det hinner vi inte. Men vi ska lite glimta från den första tiden i den första staden som heter Cartagena. Vi kan ta fram den bilden där, precis. Bara säga ett kort om det, att vi fick det från våra ledare där på skolan, att det fanns 3 olika outreach, alltså olika platser att resa på missionsresa. Och vi försökte liksom be vår familj, vart sänder du oss, Gud? Och efter flera böner så tittade vi på varandra och sa, ja, kanske. Men man vill inte åka ut i världen på mission på kanske, utan man vill liksom veta, hit vill Gud att vi ska resa. Vi åkte upp till Stockholm inför Awakening där och hade evangelisation en vecka innan där. Och då satt jag imorgon i minibussen som vi åkte och sa, Gud, vi behöver säga någonting till de som leder den här skolan, vart vi ska åka. Och då var det som jag helt plötsligt såg en bild av Jesus stående framför en världskarta. Och med öppen hand så pekar han på Colombia så här. Och jag kände, vad skönt att du är här. För det är ganska spännande att ta med en hel familj på en missionsresa. Och då är det väldigt, väldigt gott att veta att Jesus har gått före och förberett och att han är med i detta. Det är inte vårat projekt, utan hans. Men nu ska jag lämna över till Lova. Vi kan ta nästa bild här så ska vi se. Vad hände i Cartagena, Lova?
Ja, vi gjorde bland annat att vi gick från hus till hus och knackade på och delade ut biblar. Och det var väldigt annorlunda, tänker jag, om vi skulle gjort det i Sverige, för att folk bjöd liksom in oss och bjöd oss på juice och vi fick prata med människor. Och en gång så visade en kvinna att hon liksom inte hade någon nyckel till dörren eller någonting, hon kunde inte öppna. Så då hissade hon ner en korg som ni ser på bilden från sin balkong, så fick vi lägga viven där. Så det var lite speciellt, och också att längre ner på gatan så var det liksom byggarbetare och andra som bara, vi vill också ha biblar och skriv i våra biblar bibelord och så. Det var jättekul.
Så nästa bild kan vi ta då?
Här var vi vid en skola, och när vi skulle åka dit skulle vi åka taxi. Och vi fick vänta och vänta och vänta tills det kom någon taxi. Men sen bestämde vi oss för att vi skulle be, och efter vi hade bett så kom det en taxi.
Ja. Kan ta nästa bild där?
Ja. Och vi hamnade, jag kan också säga att vi hamnade i olika taxibilar, och vi åkte in i ett fattigt, fattigt område. Så att jag var ju jätteorolig över att vi hade kommit vilse och bort från varandra. Olivia och Lova i en taxibil och vi en annan. Och han som körde taxin hos oss visste dessutom inte vart skolan var. Och vi visste inte heller, för guiden som var i eran bil hade ju berättat för honom. Så det blev mycket bön och vad ska vi göra, och en av dem ville åka tillbaka, Men vi sa att nej, men vi ska nog ändå fortsätta, för Lova och Olivia ska dit. Och sen när vi väl kommer dit så kommer taxibilarna och fram precis samtidigt. Så det var liksom så här, ni bad på ert ställe och fick stå och vänta på taxin, och vi irrade runt i det här fattiga området, och genom Guds hjälp så kom vi fram precis samtidigt. Så det var coolt. Sen tänkte jag bara säga ett intryck som jag hade när vi reste runt. Vi åkte ju och besökte många fattiga områden och fick också hjälpa till och vara delaktiga i olika typer av missionsarbeten. Vi kommer inte gå in på detalj, för vi har ett budskap vi framför idag också. Men det som slog oss var i den förra bilden också, såg ni där kanske, att ser ni på väggarna så är det målat gult och blått. Och på många ställen var det faktiskt så att det var svenskar som hade åkt dit och startat upp olika projekt, och vi fick komma liksom in och hjälpa till lite grann, och också framförallt bli väldigt uppmuntrad över vilken stor skillnad faktiskt vi i Sverige kan vara med och göra och har gjort genom historien. Och jag vill också ge lite bakgrund. Henrik sa att vi visste inte vart vi skulle på missionsresan, och faktiskt varför vi åkte och gjorde det till Essen är att vi som familj känner en kallelse till Sverige och till att vara i Sverige och att få som familj vara i tjänst för Gud. Och då tänkte vi att hur gör man detta? Jo, vi behöver liksom stärkas. Vi jobbar ju med King's Kids, och den här skolan är en del av Ungdom med uppgift. Och kände vi behöver liksom stärkas i relationerna till Ungdom med uppgift och bli utrustade. Så att det här halvåret har vi gjort det här som familj. Och för UMU Sverige så har de inte haft, de har ingenting som heter familje DTS i Sverige. Det finns andra länder, och de har kanske i historien haft någon familj, men i varje fall i Linköping var det första familjen som gick då. Så att det har varit lite grann att liksom gå på en stig som inte redan är upptrampad, utan vi har försökt liksom, ja. Och många som leder team, ni vet, jag känner till Ungdom och uppgift, det är väldigt unga människor, 21-årig teamledare, och du vet så här, och ibland liksom bara, ja, men det här går nog inte liksom. Så det har varit liksom väldigt mycket för att pröva saker i bön och fått utforska hur gör man när man jobbar i mission med barn. Men deras hjärta var verkligen att hjälpa till. Det blev väldigt många olika förflyttningar från olika städer. Vi blev väckta mitt i natten, åkte hela natten, hela dagen med alla barnen direkt för att predika dagen efter. Det är så här väldigt crazy stuff. Så, ja, men Gud var med, kan man säga. Och har vi lärt oss mer som familj om Gud? Vad säger ni?
Ja.
Har det varit roligt, Benjamin?
Mm.
Ja, en bild som jag fick under Linköpingfasen, det var genom en av våra talare som kom, som var bosatt i USA nu men har tidigare jobbat som missionär i Sverige. Han sa att han hade en profetisk bild över Sverige, och det var att han såg att i Sverige finns det som källvatten, massa källsprång med friskt vatten. Men de här källorna har blivit täckta med olika pinnar och löv och damm och grus. Men att det finns en kallelse över vårt land att det här källvattnet ska få springa fram igen och få ge liv till landet.
Amen.
Och vi vill väldigt gärna vara med och se detta, men vi känner också, och andra missionärer som kom till vår skola i Linköping, de sa att det är någonting liksom som vill täppa igen det här friska källvattnet i Sverige. Så det är vår bön nu när vi kommer tillbaka också. Liksom, hur får vi undan skräpet? För att vi behöver få fram det friska vattnet i Sverige idag. Och då tror jag, jag vill bara passa på att säga det också, då tror jag faktiskt att vi har ju en övertygelse om det. Att i det här liksom friska källvattnet som ska komma fram, så kommer Gud använda alla åldrar. Och även så här blandade åldrar som vi är här, och även äldre då. Jag och Henrik pratade på resan hit nu om att det är faktiskt Palmsundan idag. Och den sundan står ju för mycket det här liksom när Jesus rider in med åsnan och barnen står och ropar Hosianna i höjden. Och sen så är det några som vill försöka tysta dem. Då säger Jesus, om barnen tystnar så kommer stenarna att ropa. Så vi tror att det här källsprånget, att det är ett rop också som ska komma fram. Här har vi kan ta nästa bild här.
Jag ska berätta om det här.
Okej, Nu tar Henrik vid då.
Ja.
Och nu börjar själva budskapsdelen då, va? Så då kan vi gå och sätta oss.
Ja, kan ni göra. Mm. Ja.
Okay.
Ja, som sagt så mötte vi många colombianer som sa Sverige. Sverige är bra. Och vi bara, ja, tycker ni det? Här är två exempel. Vi jobbade på ett barnhem i Medellin i 2 veckor. Och enligt där, hon var väldigt tacksam för det stöd hon får från Sverige. Och vi besökte även Ankla Center där.
Ja. Det var bara att jag har lovat Sara Liv skulle få berätta en viktig sak.
Jag vill bara förklara. Mm. Så även kvinnan är lite höger där. Också en sån som har fått mycket stöd från Sverige både ekonomiskt och inom relationer. Och vår vän Urban som jobbar som missionär i Medellin, han har gjort en film som heter Det vinnande valet som ni kan hitta på YouTube, som handlar om ett fantastiskt arbete bland barn som lever utsatta i fattiga områden som lätt dras in i kriminella gäng. Men då finns det för detta kriminella som har blivit frälsta i fängelset som kommer ut och som vill göra skillnad, som tränar de här barnen i fotboll, pratar med dem, uppmuntrar dem att gå i skolan, pratar med dem om viktiga saker i livet och blir ett skydd, en sköld för de här barnen mot de kriminella gängen och andra destruktiva mönster. Så vi mötte massor av sådana här människor som verkligen gör skillnad med Guds rike i samhället i Medellin. Så vi ska fortsätta på det, men först ska jag en liten hälsning här från Sara Liv.
Ja. Ja, vi fick ju träffa många, många nya vänner och du fick ju en väldigt bra vän. Vad hette hon?
Isabella.
Hanna Isabella. Och vad gjorde ni för något? Hon fick sin första riktiga lekkompis som hon vill att alla ska veta att hon fick. Och vi alla möttes av väldigt många fina relationer. Fantastiskt, ni som är från Latinamerika. Vi har verkligen hedrat er vilka människor som är det. Så mycket gästfrihet, så mycket god mat, så mycket värme. Så vi önskar vi kunde lägga ner det i resväskan och att vi kan sprida det här. Alltså, för ni är helt fantastiska. Alltså. Mm.
Amen. Kan ta nästa bild. Så att det som var mycket i mitt hjärta under den här tiden i framförallt i Medellin, som är en stad som har ett ökänt rykte med sin historia, var att Gud hela landet kommer läkedom. Och vi såg så många människor som verkligen gör skillnad med Guds kärlek, med Guds ord och i konkret handling. Och jag vill ge någonting av det som Gud gav mig där vidare till er, för oss i vårt land. För Gud vill hela. Där är det av, vi öppnar tidningen, vi hör på nyheterna, så hör vi tecken på det som är trasigt. Men vi har en Gud som kan hela, han har resurserna. Jag kan ta nästa bild där. Vi har ett ord ifrån krönikeboken, andra krönikeboken. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, när de ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Vi vet att allting börjar i bön. Det är inte genom någon människas kraft utan genom Herrens ande. Men det är också ett ödmjukande som behöver fortsätta i oss och ibland oss. Och vi ska gå in lite mer konkret på det. Jag kan ta nästa bild. Här är ett ord som ni känner igen. Jag vet att Christian har undervisat om Elias ande. Och ni känner igen det här med att han kommer för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till hans fäder, så att jag inte kommer att slå landet med tillspillogivning. Det är ett svårt ord, men jag använder ordet ödeläggelse. Vi behöver samarbeta med Gud. Vi behöver ta in hans tankar, gå på hans vägar. Och en sån avgörande nyckel är hur vi relaterar till de yngre. Vi relaterar till våra biologiska barn, till våra andliga barn, till de som kommer efter oss. Det är så otroligt avgörande. Och vi går vidare här. Vi har en bild till här. För vi är ju Guds församling och vi vet det, att Herren har gett oss ett speciellt uppdrag för landet. Och Jesus säger att på den här klippan ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och ni ser att jag har markerat rött där. Ni kommer snart förstå varför. Jesus bygger sin församling. Han fogar samman oss. Han får oss att komma nära varandra och stå tillsammans. Han bygger relationer, han bygger samman människor, levande stenar. Och han gör det. Ett av våra uppdrag är att stänga fiendens portar. Satan har portar där han vill öppna upp och föra in massa av våld, av droger, av hat, av egoism, av individualism och materialism som stänger av människor och fångar människor i fängelser. Men vårt uppdrag är att stänga de portarna och att öppna Guds rikes portar. Och porten på Bibelns tid var ju en plats både försvarsmässigt som var viktig. Fienden angriper ofta i porten för att komma in genom porten. Så att det är ett viktigt försvarsdel. Men det är också en plats där man tog beslut när det var en kontrovers, en diskussion. Vem har gjort fel, vem har gjort rätt? Så fanns de äldste i porten för att skipa rätt. Och där, dit gick man om man hade ett bråk med sin granne och man kom inte överens. Då gick man till de äldste i porten. Och det här bibelstället är väl känt för oss. Men jag tror att Gud vill fördjupa vår förståelse. Om vi tar nästa bild så ser vi en psalm här från Psaltaren 127. Så börjar den väldigt likt det vi just läste. Jag tror att Jesus har den här i bakhuvudet när han pratar om församlingen. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Herren vill bygga. Han vill bygga församlingen. Han vill också bygga upp vårt samhälle. Han ser helheten. Han ser inte bara, ni vet, oss som bekänner, utan han har en kärlek för hela världen. Han dog för hela världen. Och vi är salt och ljus för att motverka förruttnelsen. Vi är ljus för att sprida hopp och ge vägledning i en mörk värld. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila. Ni som äter mödans bröd, detsamma ger han åt sina vänner när de sover. Det är någonting som är speciellt för oss som är hans vänner. Att vi har Guds omsorg. Och vi skulle kunna berätta mycket om det den här tiden. Hur Gud har försett och gjort det omöjliga. Det som inte vi förmådde. Det som inte vi visste hur det skulle ske. Men sen kommer den sista, andra halvan och saltaren salmen. Och då är det som att det skiftar från staden och försvaret av staden till ett hem. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukten lön, som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Lycklig är den man vars koger är fyllt med dem, de behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten. Sen att det börjar och slutar med på samma sätt som vi läste om när Jesus pratade om församlingen. Ibland så är det så lätt att vi delar upp det, att vi är i kyrkan och så gör vi Guds verk och så går vi hem och då gör vi vårt eget verk. Eller hur? Den här splittringen mellan det som är andligt och det som är naturligt. Men det finns ingen sån splittring inför Gud. Inför Gud har vi bara ett liv att leva. Vi har bara ett hjärta att ge honom. Vi har ett uppdrag som gäller 24-7, dygnet runt. Så är vi hans tjänare, hans barn. Och en lögn som finns i vår kultur är att barn är jobbigt. Barn är besvärligt och man måste faktiskt ha egen tid och man måste faktiskt, och barn de ska liksom, de ska vara gulliga och fina, men vi har inte tid för dem. Vi har inte tid, men vi måste ju tjäna pengar och vi måste liksom, de måste ta hand om barnen. Vem ska ta hand om mina barn? Jag måste ju jobba och allt det här. Att barnen blir ett problem. Så är det inte Guds ögon. Vi ser vilken fantastisk bild här som målas av en jägare eller en krigsman som är utrustad, som har pilar i sitt koger. Så är det med någon som har barn. Det är inte att det är så jobbigt och de springer och låter så mycket och det är ingen som kan hjälpa mig och vakta dem. Du och jag som har barn, vi är hjältar. Eller hur? Det kräver sitt, men det gör ju allting. Men det finns få saker i ditt liv som kan ge sån välsignelse. Nu och i framtiden och ända in i evigheten, som att ta hand om, uppfostra och tjäna Gud tillsammans med barn. Vi måste återerövra det här och lyfta upp det här. Vi är välsignade där vi har barn. Vi är inte tyngda av, så vi kan bli trötta, det är inte det det handlar om. Men det är en sån rikedom, en utrustning. Så det finns en koppling mellan det här att Gud bygger sin församling och fogar samman dig och mig. Och att hemmet finns en plats där föräldrar och barn fogas samman. Där vi inte tillåter fienden att slita oss isär och splittra oss och dela upp oss och stjäla härligheten som Gud har gett oss, utan att vi får stå tillsammans. Tänk om föräldrar och barn kan bli vederkvickta, vila, kan ha roligt tillsammans. Så inte någon måste ta hand om barnen alltid, utan föräldrarna kan få ny kraft när de är tillsammans med barnen. Är det möjligt? Är det möjligt? Vi ska ta nästa slide här. Jag tror att ni har fångat lite av hjärtat i det jag vill säga. Det finns mycket mer man kan gå in på här. Men jag skulle bara vilja säga att Bibeln är fylld av exempel på barn som gick till rätta med fienden i porten. Som stängde fiendens portar, som öppnade Guds portar. Varifrån fick de sin kraft? Varifrån fick de sin uppenbarelse? Vi tar dem en i taget som finns på bild här. Vi tar nästa slide där. Vi tror ju inte på en Gud som bara fokuserar på en generation i taget. Vi tror på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, eller hur? En Gud som ser generationer tillsammans och som har en plan för generationer tillsammans. Och när vi läser så om Abraham och Isak, tycker vi de sköter sig ganska bra. De är ju lite som vi andra, men de har ju tro och de försöker göra rätt. Men sen kommer Jakob och som lurar pappa och lurar brorsan och lurar morbror. Och man känner bara, är det här verkligen Guds väg? Men det händer ju någonting när han är på väg tillbaka för att möta sin bror. Han möter Gud ansikt mot ansikte. Och det är någonting som Gud knäcker i hans liv av egen kraft, egen stolthet och egen strävan. Och han kan ödmjukt säga, jag är Jakob, jag är bedragaren. Och Gud säger, du ska vara välsignad, du ska vara heta Israel, du får ett nytt namn. Och om vi går vidare till nästa så är det ju väldigt intressant, tycker jag, att tänka på vad var det han gav? Ofta så tänker vi att han gav en rock till Josef och hans bröder stod där och tyckte att sån där rock fick inte vi, och var väldigt vad han är märkvärd, den där Josef. Och ofta så stannar vi där, tycker jag, om Jakob, han var ju inte så klok far, han skämde bort sin son. Men om vi läser om Josef så kan vi förundras över vilket liv han levde, så Jesuslikt. Så man kan undra sig, har du och jag levt såna så Jesuslika liv? Varifrån fick Josef sin uppenbarelse? Han kunde inte läsa Bibeln. Det fanns ingen Bibel att läsa. Han kunde inte hitta morfars gamla Bibel. Han kunde inte gå på någon konfirmandundervisning. Han kunde inte gå på en ungdomsgrupp. Han kunde inte träffa någon gatuevangelist. Varifrån fick han sin uppenbarelse om Gud? Jakob, tror jag, i all sin svaghet lyckades kommunicera någonting av vem Gud är. För han hade mött Gud ansikte mot ansikte. Någonting kunde han ge till sin son som hans son tog och sprang med fullt ut. Finns det någon annan rimlig förklaring? Hur kunde han leva på det sättet utan fri från bitterhet och bara vänta på Gud mitt i den mörkaste hålan i Egypten tills Gud en dag sa, nu är det dags, farao vill prata med dig. Och han är redo. Han är inte bitter, han är inte hård, ligger inte i ett hörn och svär åt vakterna. Han säger, här är jag Gud, sänd mig. Vilket hjärta. Kan ta nästa slide där bara. Gud reser upp Samuel i Israel långt senare. Och han kan också undra hur han kunde förmedla så mycket klarhet, så mycket gudsuppenbarelse när han hade en läromästare som brast så mycket. Men han, prästen Eli, på något sätt kunde ändå ge någonting av Guds. Han hade i alla fall Bibeln, så han kunde ge Guds berättelse till Samuel. Det fanns någonting i hans hjärta när det sipprar fram liv. Gud hade ödmjukat honom på något sätt så att han kunde ge Samuel någonting. Vi tar nästa. Samuel som vuxen har en sån klarhet så att även om det är så mycket annat som pockar på så ser han kungen i den lilla pojken David. Och där har du och jag en sån utmaning att se vad som döljer sig, vad som är nedlagt i de barn och unga som vi möter. Och tänk nu inte bara som vi här då, de här barnen, utan tänk människor som är yngre än dig. Kanske människor som är äldre än dig, men du får tala in tro. Tala in Guds sanningar, Guds väg. Vi tar nästa också. Det här är en historia som utmanar mig gång på gång. Elia, han ville ge upp. Han tyckte att han hade gjort ett bra jobb. Han hade kämpat mot Baalsprofeterna. Han hade konfronterat kung Ahab. Och till slut kom regnet och sen ville han bara dö. Men ängeln kom och puttade på. Nej, nej, upp och gå. Ät, upp och ät. Och sen ska du gå. Du är inte färdig nu.
Ja, men jag har kämpat så mycket. Och lägg av, jag orkar inte längre nu.
Det är inte så svårt tycker jag att känna med honom där. När jag kommer hem efter jobbet och kämpat och känner att ja, men nu måste jag få vara mig själv och försvinner in i Facebook eller något annat mörkt hål. Så säger Herren, du är inte färdig nu. Du har en kallelse för din familj, för dina barn. Lyft din blick. Ät, styrk dig och gå vidare. Vi är inte färdiga med vår tjänst förrän vi har växlat över till nästa generation och ser dem springa. Förhoppningsvis med en ännu högre kraft, en ännu högre fart och en större kraft och en större klarhet än vad vi någonsin hade. Det är vår kallelse att växla över och ge vidare. Vi tar nästa bild här. Också en favorit i Bibeln, Mordekaj, som tar sig an den föräldralösa Hadassa och älskar henne som sin egen, som sin prinsessa. Och en dag så är hon drottning i landet. Ta nästa. Och Ester, hon är beredd på att riskera sitt eget liv för att rädda sitt folk. Och om vi tänker nu på Josef, Samuel, David, Elisa och Ester. Var en av dem, hur många människor välsignade dem? Hur många människor räddade dem? Hur många människor hjälpte dem? Var och en. Inte 10, inte 12, inte 50, inte 100, utan minst ett helt folk. När det gäller Josef så var det förmodligen hela Mellersta Östern som fick del av den välsignelse. Det var att Josef hade lyssnat på Gud. Det finns en sån kraft i ett hjärta som omvänder sig och som ödmjukar sig och som söker Guds ledning. Som inte ger upp utan fortsätter och väntar, fortsätter och lyssnar på Guds ledning. För Gud vill frälsa. Många gånger är det trånga, smala passager vi måste igenom. Och vi behöver varandra. Vi behöver tala tro, vi behöver tala uppmuntran, vi behöver tala Guds kärlek, Guds kraft in i varandras liv. Och inte minst i de som är yngre än oss. Jag kan ta den sista bilden här. Ett omvänt hjärta kan rädda ett helt folk och förmedla Guds läkedom till ett land. Vi ser det här i de här historierna att det Gud använder individer, men de fanns alltid någon bakom dem. Och det fanns människor som såg potentialen, som talade ut välsignelse, talade ut kraft och talade ut tro. Så låt oss vända våra hjärtan till barnen idag. Och då tänker jag väldigt brett barn. Allt ifrån dina biologiska barn, barn som bor hemma, barn som är utflugna, till de du ser i församlingen eller på arbetsplatsen som är yngre än dig. Men du, Gud har rört på något sätt, du har en omsorg om dem. Låt det komma, låt det växa, låt det komma till uttryck. För det finns en sån kraft av liv och helande, till välsignelse, till nytt liv, till förändring. Inte bara här och nu, utan i ett långt perspektiv. Vi har tid här just nu på jorden. Låt oss använda den. Låt oss uttrycka tro, låt oss uttrycka Guds kärlek och tala in i människor runt omkring oss. Ska vi stanna upp inför Gud och se vad han vill peka på i våra egna liv? Vad det han vill påminna oss om just nu? Jag ber dig, Far, att du väcker oss från den slummer vi ofta hamnar i, eller från det spåret som vi växlar in i olika gånger när vi blir uppfyllda av vår egen tjänst, vårt eget arbete och vår egen möda, Gud. Tack för att du mötte Jakob vid Jabboks vard och väckte honom till att se inte bara sig själv och sin egen längtan efter välsignelse, utan se längre. Se dem som stod omkring honom, som var hans familj. Tack för den välsignelse som fanns över Josefs liv. Den ödmjukheten som du verkade fram, Gud, och som blev ett sånt förhärligande av ditt namn genom honom, Jesus. Tack för att det var möjligt då, och det är definitivt möjligt nu. Vi som lever i det nya förbundet, Jesus. Jag ber att våra liv ska likna ditt liv, Jesus. Jag ber att vi inte ska fly från utmaningarna, från smärtan, från livet, utan att vi ska fullfölja vårt lopp, Jesus. Som Josef gjorde här. Tack för den insikt och klarhet som Samuel hade. Jag ber om mer av den profetiska anden som uppmuntrar och bekräftar det som finns nedlagt i människor omkring oss här. Tack med den kraft som Elisa gick med här, som var dubbel av Elias smörjelse. Och här är vi ber för dem som är yngre än oss. Att de ska få gå med en ännu större kraft, Jesus. Och att vi inte ska... Att vi ska förstå att vi inte är färdiga för vi verkligen har växlat över fullt ut, Jesus. Vi tackar dig för modet hos Ester och den liksom varma relation och den tillit som fanns i relationen mellan Mordekaj och Ester. Vi ber om det i våra familjer, Jesus. Att inte vi ska härma världen och att man måste bryta och det ska bli så svårt i relationen, utan att vi får fördjupa våra relationer. Att vi som är äldre får växa i ödmjukhet och ta emot det uttrycket som du gör genom en ny generation, Jesus. Tack, Herre, för att du vill komma med helande till vårt land. Tack för att det inte är för sent, tack för att det inte är omöjligt, Jesus. Vi ber om din väg, vi ber om ditt verk i vårt land. Tack för att du kan börja vid våra köksbord, Herre, i våra vardagsrum, i våra sovrum, Jesus. Och att du vill växa, Herre, med ditt verk ska få växa, Herre, Jesus, och verkligen påverka hela Göteborg, Herre. Hela Sverige, Jesus, för Göteborg och Sverige behöver dig, Jesus.
Herre, jag vill bara fortsätta och be också den här eftertänksamma bönen, Gud, att du, det är våran bön att det ska ske och att du tar tag i våra hjärtan så att vi vänder oss till den kommande generationen, till de som är yngre, men att också den yngre generationen vänder sig till föräldragenerationen. Att det får bli en underbar samverkan, Gud, en underbar enhet, Herre. Jag ber också för Sverige, ber för våran huvudstad Stockholm, ber för alla människor som har så mycket tankar, som har så mycket oro och ångest, att de under den här påskhelgen ska få se Kristus korsfäst för våra synders skull, uppstånden för vår rättfärdiggörelses skull. Tack, Herre, att det ska inte vara någon flummig världslig påsk, utan ett firande där du kan få tala rätt in i familjers liv, i Jesu namn. Tack Gud att du är generationernas Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Tack att du också är vår Gud, vår far, och vi får vända oss till dig. Och tack att när det ser omöjligt ut att människor ska kunna ändra sig, så är du starkare. Din kärlek är mer genomträngande. Din ande så överbevisande. Din godhet för till omvändelse, Gud. Tack Gud. Vi tackar dig. Ska vi stå upp i alla fall en liten stund? Lovsångarna tar sin plats och så är vi också lovsångare och tillbedjare. Tack Gud. När familjen Wiklund på det här sättet presenterar det som Gud har gett dem, så är det en stor tacksamhet som kommer fram, men också ett hopp som tänds inom mig. Vad Gud kan göra i en familj och hur en familj kan förkunna hans härlighet. Och när familjen Adelström ledde lovsången här med lite assistans av andra, så är det Gud, han säger någonting. Hör ni det? Han säger någonting till oss. Det är fantastiskt. Han talar till oss. Gud, han vill alla generationer. Och han vill att vi gör det tillsammans. Och han vänder oss till varandra. Så vi ska ta en stund och vi ska vända oss till Gud först. För han har vänt sig till oss. Men vi ska också vända oss till varandra. Nu kanske har någon som är nära dig. Så nu ska jag vända dig till. Bara i en bön. I en ödmjukhet. För Gud gör någonting. Det är inte så att han fixar allt själv. Han vill ha respons. Det kallas för omvändelse. Han börjar. Han vill ha vår kärlek och tillbedjan. Det är också respons. För att han har skapat oss till det. Men ge honom respons. Ge honom det som han ska ha. Ge honom det tillbaka.